Hej och välkomna till Ordfront Magasins podd Samtalet, där vi lyfter ett ämne från det aktuella magasinet som har tema arbete. Och med oss idag har vi Pelle Sundvisson som är författare och facklig organisatör i det som heter Solidariska byggare. En fackförening under syndikalisterna som organiserar framförallt byggarbetare men även andra som mestadels sådana som jobbar i Sverige men inte är från Sverige utan har utländska medborgarskap. Välkommen Pelle.
Tack.
Kan du börja med att berätta lite om Solidariska byggare och den här gruppen som ni organiserar?
Ja, precis. Man, för att förstå bara strukturen först, så ska jag säga att vi är en del av syndikalisterna. Och syndikalisterna organiserar sig liksom lite annat än LO. Man säger att LO organiseras utifrån yrken först och sen utifrån geografi. Så organiserar sig SAC först utifrån geografi och sen utifrån yrke. Mm. Så att vi jobbar inom liksom Stockholms lokala samorganisation som är syndikalisterna här i Stockholm. Men sen inom Stockholms LS som liksom har alla de här, har alla yrken. Ja. Så kan man bilda syndikat som det heter på det här syndikalistspråket. Och då är Stockholms byggsyndikat, Solidariska byggare, liksom en del av Stockholms LS.
Ja.
Och det har berott på att vi organiserade så väldigt många migrantarbetare, så många arbetare i olika yrken. Men just i byggsektorn så blev de snabbt så många att vi bestämde att vi skulle liksom göra en egen fackförening för dem. Ja. Och då blev det här byggsyndikatet.
Hur länge har den funnits och hur många är med och vad gör?
Två år. Nu innan sommaren hade vi lite mer än 600 medlemmar. Och medlemstillströmningen har ju under hela början av det här, nu har det varit lugn under sommaren för att vi har haft liksom semester och sånt där, men under början av det året så har det varit nästan 100 medlemmar i månaden som har kommit till. Så att det växer ju enormt snabbt, den här fackföreningen växer enormt snabbt. Och det vi gör som är liksom speciellt, den arbetsmarknad som finns för migrantarbetare, nu måste man förstå att migrantarbete är ett väldigt brett spektrum. Alltså det är ju allt ifrån de som är här papperslösa och har varit här lång eller kort tid och så, till de som är här och har liksom permanent uppehållstillstånd. Men som liksom på något sätt ändå har en migrationsbakgrund, som har kommit till Sverige av den ena eller andra anledningen.
Ja, det är alltifrån, kan man säga, EU-medborgare,
ja,
som är här helt, alla pappren i ordning, till ja, folk som kanske till och med sökt asyl och fått avslag. Så det,
ja, precis. Och de som helt enkelt har betalat för att bli smugglade över EU-gränsen och inte har för avsikt att söka något uppehållstillstånd eller asyl utan bara vill arbeta upp så mycket pengar som möjligt. Det finns liksom en massa olika där, men, och då skiljer det sig väldigt mycket. Men det de har gemensamt är att ingen av de här grupperna, ingen innan den här migrantarbetargruppen, har egentligen tillgång till en svensk arbetsmarknad med de fördelar och regler som gäller för svenska arbetare. Utan det är alltid, de blir alltid lurade på ett eller annat sätt, tycks vara regeln.
Vad är de vanligaste sätten som de blir lurade, menar du?
Ja, men det vanliga är att man inte får kollektivavtalslön eller man inte får semestersättning eller man så. Och då kan man säga att det här skiljer sig. Det här skiljer sig ofta mellan arbetare beroende på migrationsstatus. Så tar vi de här EU-medborgarna till exempel, och om vi tar utgång från byggbranschen där vi har mest underlag, så kan man säga att vi ser ofta att EU-medborgare jobbar inom byggbranschen och de blir lurade på mindre ersättningar. Till exempel att man inom bygg har rätt till arbetstidsförkortning, en vecka extra semester eller extra 40 timmar extra per år som man kan plocka ut blir man lurad på. Man kan bli lurad på semestersättning eller man kan bli lurad på sjukpenning eller någonting annat. Men man kan få timlön som liksom är rätt. Eller man blir lurad på övertidsersättning. Så det kan liksom vara så att man får någon del som är schysst och i nivå med svenska villkor. Men så blir man lurad på andra delar. Mm. Och sen så har man då klättrat ner på stegen. De som är här som är på arbetstillstånd de första tiden. Eller som vill genomföra ett spårbyte. Där man är under den tiden det här spårbytet, under tiden processen sker, så är man helt knuten till sin arbetsköpare. Ja. Alltså lämnar man jobbet så blir man av med uppehållstillståndet. Och då kan man bli lurad på så sätt att man tvingas betala tillbaka en del av lönen. Att man tvingas betala, man jobbar en heltid men så jobbar man liksom extra en halvtid liksom övertid som man inte får betalt av, för det är liksom en betalning för
och det här
för
är krav från då arbetsgivaren.
Ja, från arbetsköparen, precis. Mm. Mm. Och så kan man då krypa ännu längre ner till de som är papperslösa, och då är det ju ofta att vi ser inom bygglöner på sådär 70-80 kronor netto och ibland ännu lägre. Och de som har det allra sämst är de som är papperslösa och dessutom utsatta för någon sorts hot i hemlandet. Alltså de inte kan återvända den andra, en eller andra anledningen. Och då kan vi se lönen ner mot 40 kronor. Och vi ser också, alltså vi ser ju förutom de här bristerna i lön och liksom ekonomiska villkor, så ser vi ju en rad brister när det kommer till liksom arbetsmiljö. Alltså folk som far väldigt, väldigt illa på grund av arbetsmiljön.
Du nämner också arbetsköpare eller då företag som helt enkelt istället för att betala ut lön väljer att anmäla sina arbetare till migrationsvänster eller gränspolis.
Ja, precis. Som lagen är konstruerad nu så är det så att den som anställer papperslösa, den har liksom ganska lite, den riskerar ganska lite egentligen. Och vi ser till och med arbetsköpare som har det som ett upplägg att den som är papperslös kommer dit och jobbar. Första månaden får man lön och då tror man att det här är schysst. Och sen så andra månaden så blir det lite försening. Tredje månaden blir försening. Fjärde månaden så har man 3, 4, 5 månadslöner som är innestående. Och sen när man då börjar göra mer och mer protester och säger nu tänker jag inte jobba med så vidare. Då ringer helt enkelt arbetsköparen Migrationsverket och säger, eller gränspolisen och säger, här finns de här personerna, de ska skickas ut ur landet. Ha. Och blir man skickad ur landet och från hemlandet har man nästan ingen chans att...
Och det här är satt i system alltså?
Ja, det finns arbetsköpare som har satt i system. Mm.
Och vilka är de här företagen bara lite på?
Men alltså, grejen är så här att de här företagen är ju, de är alla möjliga. Det är allting som är liksom, allt från fifflare som kanske egentligen mening inte har något företag utan de kör bara med kontanta liksom medel. Till bolag som har varit, de har liksom köpt något bolag som har sysslat med något helt annat nyligen och som har köpt det bolaget för att då har aktiebolaget en historia och de har lättare att komma in på byggen, det ser schysstare ut. Till väldigt stora företag. Alltså, vi har ju träffat ju bolag som har liksom omsättning på hundratals miljoner per år. Och där det är tydligt att de inte själva anställer, men där de är mycket, mycket medvetna om att i deras entreprenadled så utnyttjas papperslösa. Det är helt uppenbart att de vet om det. Inte bara papperslösa migrantarbetare på olika sätt.
Men då pratar vi en beställare här och så ett underbolag och så ett underbolag till så för att man ska kunna säga att man inget vet.
Ja, precis. Och ibland är det inte så långa led. Här brukar man säga att beställare är liksom kunden och sen brukar man prata om huvudentreprenör. Ja. Och huvudentreprenören är de här stora bolagen. En beställare kan ju vara en bostadsrättsförening eller kanske någonting annat. Men, eller kan vara staten på den delen. Men just de huvudentreprenörer som är medvetna om att det här sker.
Mm. Och berätta då, vad gör ni?
Precis, det som vi gör som liksom skiljer oss från alla andra fackföreningar kan man säga. Det är för det första att vi liksom anstränger oss att prata alla språk som vi bara möjligtvis kan.
Vilket språk är det?
Ja, men som vi är nu så har vi fasta personer i fackföreningen på ryska, på spanska, på georgiska, på ukrainska. På engelska har vi någonting mer. Ja, kanske något mer.
Det är många jobbar från postsovjet, eller hur? Från
ja, vi har många. Och i just ryska byggare så har vi varit allra mest framgångsrika bland rysktalande. Mm. Och vi har ju också möten varannan vecka. Dels på spanska, ett möte på spanska och sen har vi ett par möten på ryska. Och de är ju oerhört välbesökta. Alltså det är många, många hundra som kan komma på ett sånt möte. Ett par hundra i alla fall. Så det är liksom tanken. Och tanken är att man kan inte bara så att man kan få hjälp på sitt eget språk, man kan också vara aktiv. Så i Solariska byggares styrelse så sitter till exempel en kille från Georgien, en från Ukraina, en från Montenegro, en från Katalonien, en från Marocko. Nu ska vi se vad han är med, ett par svenskar. Ja, det är liksom en sån att här kan man kan vara med och bestämma allting i fackföreningen fast man inte har språk. Så det är den första skillnaden. Liksom. Det finns ingen annan fackförening som jobbar så systematiskt med att erbjuda språk. Vi vill ju alltid liksom öppna för nya språkgrupper. Vi kan ju säga att vi har inte nått till exempel mongoliska arbetare, vilka vi vet far väldigt illa. Eller vietnamesiska arbetare i nagelsalonger och restauranger. dit har vi inte nått för vi har inte de språk. Så det liksom handlar om det där att hitta in i språkgruppen.
Mm.
Och sen en annan stor skillnad är att vi organiserar alla arbetare. Vi har liksom inget... Vilken relation den här arbetaren har till staten på, om man liksom är papperslös eller inte, det spelar inte oss någon roll, utan man får alltid vara med hos oss. Så länge man är arbetare, så man är inte chef eller arbetsköpare, så då får man vara med. Och alla yrken. Och sen så är den tredje saken som särskiljer från andra, det är att i den här situationen som uppstår nu så kan inte, anser vi, kan inte fackföreningarna liksom längre se på sig själva som försäkringsbolag. Alltså att säga att om du inte har varit medlem när det har hänt, då får du skylla dig själv och så vidare. Så att vi hjälper också medlemmar att reglera. Människor som tidigare inte har varit medlemmar, när de kommer till oss och blir medlemmar, så hjälper de att reglera redan uppstådda skulder och problem.
Just.
Och det här gör vi med liksom hela den palett som arbetsrätten ger oss rätt till. Vi har blockader. Och här kan man ju berätta något som hände nu förra veckan som är väldigt, väldigt glädjande. Byggnads har uppenbarligen tittat på att vi har genomfört 40 blockader de senaste 2 åren, och Byggnads har genomfört sin första blockad på 13 år. Det gäller också ryskbladande arbetare i södra Sverige, och det är synnerligen effektivt. De byggnadsmedlemmar har ju längtat efter det här, och jag hoppas att det liksom verkligen sprider sig.
Mm.
För det, indrivningsblockader är någonting som vi trodde liksom, som många inom fackföreningen trodde var något som tillhörde förflutna, men man måste inse att de arbetsvillkor som nu finns på svensk arbetsmarknad, de är mer lika de som var i början på förra seklet än de som är liksom någonting på andra halvan av 1900-talet eller 2000-talet.
Ja, jag läste detta om Byggnads. Det handlar om letter någonstans i Skåne, va?
Ja, det var nog inte bara letter. Det var letter, ukrainare och någon mer. Så det var ju Belarus, tror jag. Så det var ju precis de här grupperna som vi annars brukar... brukar organisera. Så
det berätta, ta det från början. De kommer till er, hos er, och sen så har det skett någon konflikt. De har blivit inte av med lönen. Vad gör ni då?
Vårt första är att liksom, kontakta den här arbetsköparen. Mm. Vi samlar in så mycket bevis, så mycket underlag vi kan, och sen kontaktar vi arbetsköparen och så säger vi, här finns det liksom en konflikt. Vi har en massa ärenden. Om ni kan lösa den här konflikten snabbt själva, så behöver inte vi lägga oss i. Men om vi kommer lägga oss i, så blir det liksom ett offentligt ärende, så blir det stort. Mm. Och många ärenden löser sig med det här. Alltså, nu har vi fått ett typ av rykte där man vet att det är jävligt jobbigt att ha något att göra. Att det är lättare att liksom betala ut pengarna. Så det finns ju liksom de konflikter som löser sig på 10 minuter. Mm. Som annars inte skulle lösa sig.
Mm.
Och funkar inte det, så går vi till förhandling enligt medbestämmande lagen, heter det, paragraf 10, som vi har rätt till som fackförening. Och så ställer vi våra krav. Är det så att det finns en kedja med entreprenörer, så går vi också högre upp i kedjan för att kräva in lönerna. Och det här liksom tuffar på, det här förhandlingsspåret, det tuffar på liksom. Och är det så att det inte leder till resultat, då kan vi liksom... Och man kan säga så här, det här förhandlingsspåret, om det inte leder till resultat, så kan man säga att det fortsätter ju sen i rätten, arbetsrätten eller tingsrätten. Och då måste man förstå hur omfattande arbete vi gör. Under första halvan av 2003 så var den institution, den instans som lämnade in flest stämningsansökningar till Arbetsdomstolen, solidariska byggare.
Jaha.
Alltså en fackförening med 650 medlemmar jämfört med... hundratals tusen som de stora LO-förbunden har, så var det ändå vi som lämnade in flest stämningsansökningar. Mm. Och då ser vi ändå liksom stämningar som liksom sekundärt som vi jobbar med.
Ja.
Men de här förhandlingarna, om de inte går i mål, så leder de liksom vidare till domstol. Det kan ta ett eller ett par år liksom, innan det löser sig. Men sen så finns det också det här som är det parallella spåret. Och det parallella spåret är ju det här att liksom, eftersom det saknas löner, så har man rätt till strejk, man har rätt till blockader och så vidare. Så det är liksom en annan typ av mer direkt aktion mot de här bolagen.
Och man kan väl inflika här för den som inte är så insatt i facklig rätt och arbetsmarknaden i Sverige, att allt det ni gör är helt enligt svensk lag och praxis.
Ja, absolut. Absolut. Det är en del, jag säger, det är helt och hållet enligt de regler som gäller för svensk arbetsmarknad helt och hållet. Det är bara att vissa av de metoder som vi använder, de har liksom fackliga Sverige glömt bort.
Mm.
Och därför är det ju väldigt positivt att lyckas liksom påminna till exempel Byggnad som att så här kan man göra Mm. Och det här måste man nog göra när man har med de här riktiga skurkarna att göra. Det finns liksom inget annat, mm. inget annat sätt.
Och för att fortsätta puffa er lite, de har drivit in rätt mycket pengar åt era medlemmar.
Ja, nu har jag kommit igång, men det är 17 miljoner någonting är det väl. Alltså det brukar tuffa på, det har ju liksom ökat successivt. Det brukar vara, nu är det ofta ett par miljoner i månaden.
Mm.
Det handlar om en massa pengar som har, liksom, mm. som har omfördelats.
Mm. Kan vi bredda bilden lite grann? Du har blivit engagerad i det här lite grann efter saker, vad jag förstått, som du gjort som författare eller undersökande journalist, vad man vill. Du har skrivit bland annat en reportagebok som heter Svenska Palmen för att få en insikt i den här situationen med den så kallade svarta arbetsmarknaden i Sverige. Berätta lite om det och berätta lite om den här sektorn i stort.
Ja, precis. Alltså, jag skrev först ett par böcker som skildrade områden från vilka migrantarbetare ofta kommer till Sverige. Mm. Jag har skrivit en bok om östra Ukraina. Jag har skrivit en bok från Moldavien. Och det var ju liksom, då hade jag kanske lite andra frågor för ögonen. Men det som ganska snabbt framstod som liksom en sorts grundfråga, det är det här. Bor man i de här områdena och det är så svårt att skaffa sig en utkomst som går att leva på, då ställs man inför valet, ska jag stanna eller ska jag åka? Och jag har tidigare skildrat de som har stannat och nu vill jag skildra de som valt att åka till Sverige. Och på olika sätt försökte jag liksom få tag på migrantarbete i Sverige. Det visade sig väldigt, väldigt svårt att få någon att ställa upp. Alla så fullt ut med sitt eget och varför ska man prata med journalister eller med författare och så vidare. Och då till slut insåg jag att det enda sättet att göra det här på ett sätt som liksom blir tillräckligt nära sanningen, som blir liksom tillräckligt nära för att det ska vara liksom, kunna stå för det, det är att själv ta de här arbetena. Eftersom jag liksom talar ryska så följde det sig naturligt att försöka med det. Så först jobbade jag då en höst som bärplockare i norra Sverige och skrev boken Svarta bär om det. Och sen fick jag också kontakt med SAC och fick liksom någon sorts inblick i det här med byggsektorn och bestämde mig för att också göra samma sak i byggsektorn. Så att 6 månader jobbade jag sedan i byggsektorn och hela tiden utan att någonstans uppge något efternamn eller visa något dokument eller prata någonting annat än ryska, utan det är liksom bara det helt och hållet och jobbat på stora objekt och så. Och det som jag tyckte att jag lärde mig var på något sätt hur omfattande och liksom nära det här är. Det är ju inte som att det här sker på någon bakgård någonstans, utan det här sker liksom mitt i stan, mitt bland människor, inne på stora myndigheter. Jag jobbar till exempel på Tullverket. Alltså, hur är det liksom möjligt att man kan, utan att visa några papper, utan att säga, utan att prata ett ord svenska eller engelska, bara kan kliva rakt in och jobba med deras, de gjorde någon renovering där, så skulle jag flytta vaktmästeriet från ena hållet till annat och så där. Det är helt osannolikt att man kan gå in på stora byggen. Det byggs liksom stora bostadsområden i Stockholm och det är enorma pengar, och så är det någon där längst ner som liksom jobbar för en spottstyver, får man faktiskt säga, och som sen dessutom blir lurad på lönen, för jag blev ju ständigt liksom lurad på lönen.
Ja.
Så det är liksom, jag känner någon sorts avsmak för samhället faktiskt, som det har blivit.
Och det sägs nu, jag pratade, det finns en annan fackligt aktiv i Solidariska Byggare som heter Emil Boss, pratade jag med i våras lite grann. Jag försökte skriva om ukrainare i Sverige, då kom jag in på det här första gången för mig. Jag började se det här och han sa att det är frågan om 100 000, kanske 200 000 eller fler sådana här jobbar i Sverige på en gång, vilket givet tillfälle som helst. Så att det låter ju som att det här är en arbetskraftsstyrka som om den inte fanns skulle inte Sverige riktigt funka.
Nej. Alltså, så är det uppenbarligen, att det är mycket som inte skulle funka. Och det har ju varit liksom, för många har det också varit. Det drivande exploateringen har under nu har ju byggmarknaden stannat av helt, men fram till det att den stannade av, och speciellt under coronaåren och så, när liksom det var så otroligt mycket renovering och grejer som skulle göras, så var det drivande exploateringen inte alltid att de här arbetsköparna, de här exploatörerna kunde liksom erbjuda billigare arbetskraft, utan det drivande var att de kunde komma in med så otroligt mycket folk när projekt var försenade.
Ja.
Plötsligt kom de liksom med 50 personer som bara Jag jobbade 60 timmar i veckan, 70 timmar i veckan, 80 timmar i veckan.
Det täckte upp ett stort behov helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Så har man liksom kommit efter så kunde man komma in med det. Och då är det inte säkert att då orkar man inte hålla på och granska några papper och sånt. Utan då liksom tar man det man får och så.
Mm. Jag nämner det här lite grann därför att i dagarna så har det ju kommit flera reformförslag från den sittande regeringen som använder sig av begreppet skuggsamhället gång på gång. Och det är ju ofta då ett ganska amorft uttryck som kan täcka allt från folk som är födda i Sverige men är gangstrar till någon som kom hit för 2 veckor sedan och jobbar som städare. Men det är lite där den här delen av skuggsamhället, för det brukar ju då stoppas in i det uttrycket. Det handlar ju om hundratusentals människor som jobbar hårt för att gagna Sverige.
Absolut.
Så det är väl att kalla dem för svarta och kriminella är väl en väldig missriktning av skuld och sånt.
Ja, men det har vi sagt. Alltså här kan man ju liksom se det som att när man gör åtgärder för att sätta dit de här arbetarna så kan man ju se liksom, man kan ju säga okej, en del av de här är liksom olagligt eller att de jobbar svart eller så vidare. Men man måste liksom se på det mer pragmatiskt än så. För det första måste man förstå att håller man på med den typen av repression så kommer det inte bli så att den här arbeten upphör. Det kommer inte vara så att liksom skuggsamhället, om man vill kalla det, att det kommer upphöra. Det kommer bara göra det jävligare att leva där. Det är liksom det enda som kommer hända. Och de här exploatörerna kommer fortsätta. De kommer kräva mer betalt för sin risk. Ju mer risk de tar, desto mer betalt, mer profit vill de ha. Så det kommer liksom fortsätta. Och därför skulle jag säga att det enda möjliga vägen framåt är att göra så att det finns ett incitament för arbetare, migrantarbetare själva att träda fram. Till exempel genom att det finns öppna fackföreningar. Mm. Men också genom lagförslag där det är tydligt att det inte är arbetarna som straffas utan arbetsköparna. För som det är nu så kan man hålla på med den här exploateringen. Man kan liksom leva på att utnyttja migrantarbetare väldigt, väldigt gott och nästan riskfritt.
Mm.
Så att man måste liksom, när man liksom har låst in sig i sin ideologiska bur där och säger så här, alla ska ut.
Ja.
Då förstår man inte hur dynamiken ser ut. Man kommer inte alls komma dit man tror att man ska komma. Det kommer inte alls bli som man tror. Utan här måste man liksom se på det helt pragmatiskt och se så här, okej, vad är det som kan fungera? Och det som kan fungera är det här som jag har pratat om.
Ja, om man ska se på det kallt och pragmatiskt kan man ju säga att det finns ju en stor arbetskraftsbrist i Sverige.
Ja.
Och det finns på andra sidan den lilla svenska gränsen finns det väldigt många människor som kan arbeta och är rätt fattiga och gärna tar de här jobben. Och kommer att ta dem. Men frågan är, hur kan vi agera för att göra det här drägligare för dem? För de kommer att, jag menar, de här kontoren behöver städas, de här byggena kommer byggas, de kommer att komma så länge det inte är toppen i Moldavien. Så vad kan vi göra för att göra hela...
Ja, men precis, det är som du säger, alltså, själva dynamiken är ju så här, det enda som skulle på riktigt kunna få det här att upphöra är ju liksom att länder som Moldavien eller Ukraina eller så blir väldigt mycket rikare, alltså att det blir en sorts utjämning mellan länder i världen. Men det står vi ju inte inför nu. Det finns inte heller någon som liksom satsar på att det ska bli, att det ska ske. Men det är klart att kapitalet vara jämlikt fördelat mellan alla världens länder så skulle det se annorlunda ut. Det är klart att det skulle det. Det finns ju ingen snack om det. Men där är vi inte. Det är ingen som liksom på något allvar gör något för att det ska ske heller. Utan då kommer det vara så. Då kommer människor att komma till Sverige. Och då kan man fråga sig, vad menar man med vi? Ja, det är klart att lagstiftaren har en del saker att göra. Och det har sagt att man måste liksom på något sätt se till att man klämmer åt dem som exploaterar migrantarbetare. För problemet är inte att migrantarbetare kommer och jobbar i Sverige. Problemet är att migrantarbetare kommer till Sverige och jobbar på villkor som inte matchar med svenska arbetsmarknaden. Mm. Och då trycker man ju också ut seriösa bolag. Man trycker också ut svenskar som ska jobba.
Just.
För man måste förstå att den här logiken bygger ju ofta på att... man kommer hit och arbetar så man kvar familjen och utgifterna i hemlandet.
Mm.
Och så länge man har det så är det liksom, då är det okej att jobba och få ut liksom 13 000 i lön eller vad man nu kan få för någonting. För man, här kan man leva det snålaste och snålaste man kan tänka sig. Och så kan man skicka pengar till hemlandet där det är fortfarande liksom stora pengar. Men det måste ju vara så att jobbar man i Sverige så ska man ha liksom svenska löner. Ja. Så att det är så att man kan leva i Sverige på de här lönerna så att det inte blir någon sorts underbud.
Ja, och det enda det är en aspekt du tar upp där, att det också påverkar den svenska arbetsmarknaden förstås.
Mm. Ja. Jag tror att anledningen till att så många arbetare liksom är förbannade och röstar på Sverigedemokraterna och så, tror jag också ligger i det här. Man har upplevt att den del av arbetsmarknaden där man rör sig under många år har liksom förslummats. Ja. Och att ingenting händer. Och så ser man att problemet är de som har kommit. Man ser problemet i migrantarbetarna snarare än i exploatören eller systemet eller så vidare. Mm. Så det har jag liksom väldigt stor förståelse för. Mm. Jag tror inte att man gör rätt val, men jag tror att jag har liksom förståelse för det. Och problemet måste lösas på något annat sätt. Och som jag ser det så är det liksom facklig organisering. Så att här är upp till facken att verkligen... Ja, men det är upp till bevis liksom. Och som vi har visat så det går, och det går också att påverka de stora facken så att de gör saker annorlunda.
Apropå facklig organisering och utnyttjande över gränserna, du har just varit nere i EU, i Tyskland, där det pågår en strejk bland just den här sortens migrantarbetare. Berätta.
Ja, det är en strejk på en rastplats i södra Tyskland, söder om Frankfurt. Gräfenhausen heter det. Det är 98 lastbilschaufförer som strejkar. De kommer alla ifrån för detta Sovjetunionen. Det är flest usbeker och georgier, men också några ukrainare, tadjiker. Någon kirgis var det också. Men generellt är det usbeker och georgier. Och den här strejken är intressant på så sätt att den utspelar sig i Tyskland, men de är anställda av tre bolag i en koncern i Polen.
Just det.
Och den är också intressant på så sätt att de har liksom inte bara de har inte bara lagt ner arbetet, utan de har också tagit lastbilarna. Så att de har liksom tagit lastbilarna och vägrar flytta på dem förrän de har fått betalt. Och det här är andra strejkvågen. Den första strejkvågen inleddes i april, och efter 5 veckor så vann chaufförerna exakt allt det som de hade krävt.
Ja.
Och den här vågen nu som då är 98 förare, den inleddes i somras i juli, och är nu inne på, nu ska vi se, den har gått in på sin tredje månad. Alltså den har gått över 60 dagar och är därmed den längsta strejken någonsin bland långtradarchaufförer i Europa.
Just det.
Och som det är nu så har utvecklingen, det har liksom försämrats läget där. De har nu igår har de gått, 30 personer har gått på hungerstrejk. Förra veckan så var det en person som väldigt tragiskt försökte ta livet av sig, men som räddades i sista sekund. Och det finns en massa att säga kring hur det här organiseras. Det finns massa med brister kring hur det här sköts från fackligt håll från Tyskland. Det kanske blir lite väl detaljerat här, men man kan faktiskt säga att det är liksom på gång, att det händer saker. Och att det liksom är någonting som jag också tror att vi kan komma att få se i framtiden. Alltså migrantarbetare som strejkar, för att det som den svenska strejkrätten eller europeiska strejkrätten ser ju hyfsat likadant ut. Det bygger ju liksom på kollektivavtal. När kollektivavtalen upphör så kan man strejka, och det sker ganska sällan. Men det finns ju alltid det här att om man inte får ut lön som man ska, så har man rätt att strejka.
Ja.
Men det sker ju inte på den ordinarie arbetsmarknaden. Det sker ju bara hos migrantarbetare. Och därför kan man förutse att det kommer att vara mer strejker på det här området än bland de här grupperna än i samhället i övrigt. Så att jag tror att det här kommer vi få se fler av. Jag hoppas nu att det här kan på något sätt sluta väl. Bara för att säga någonting om bristerna i organiseringen, så har man på plats förbjudit förarna att ha en strejkkassa, vilket är helt galet. Man har samlat in de pengar som tidigare samlats in till förarna, har lagt sin matfond för att de ska liksom få mat, men de ska inte få ut kontanter, de ska inte få ut pengar, vilket är det de vill ha, för att de vill skicka till sina familjer. De har liksom familjerna, de har varit utan lön nu. Först har de varit utan lön i ett par månader, sen har de varit utan lön i liksom de här över 2 månader som strejken har pågått. Så Solidariska byggare, när vi tog upp det på mötet, så var det liksom det självklara beslutet. Men vi ska inrätta en strejkfond till hjälp för strejkande migrantarbetare. Så att vi har i alla fall skickat ner, det är inte så mycket, det är några tusen euro. Men allt som vi har fått in har vi skickat ner.
Ja. Det här är ändå spännande, för det här så har jag sett på sociala medier och inte så mycket rapporterat i det som kallas för mainstream media, alltså de stora svenska tidningarna och programmen. Liksom att det håller på i USA med en stor strejkvåg. Det läser man mest på Bernie Sanders Instagram-konto, inte så mycket i Svenska Dagbladet eller på SVT. Har du koll på strejkandet i USA?
Jag har inte koll på det, alla detaljer, men jag ser ju att det pågår ju flera vågor av nya strejker. Det mest spännande nu är de här bilindustristrejkerna som är på gång. Där man ju har valt en helt annan inriktning. Man har valt ordförande som har sagt att vi tänker inte stödja demokraterna bara villkorslöst. Utan vill demokraterna ha vårt stöd, då måste de ju själva göra sig förtjänt av det. Mm. Till exempel genom att stödja vår strejk. Så måste det ju gå till. Och har tagit en mycket, tar en helt annan position än vad man har gjort tidigare. Är mycket, mycket tuffare i förhandlingar.
Mm. Fredrik Gerten har gjort en film nyligen som heter Breaking Social, som också faktiskt berör fackföreningsrörelsen i USA. Så jag kollade upp lite efter det, och det är ju faktiskt så att de, till exempel de här stora kaffekedjorna, Walmart och de här som bygger på att arbetskraften inte är organiserad, så de kan utnyttja den minsta sekund. Där håller det på att organiseras faktiskt och bildas fackföreningar ganska friskt, trots att i USA finns det ganska långtgående lagar som tillåter arbetsgivaren eller arbetsköparen att krossa och förbjuda och sparka folk som försöker organisera sig, så pågår det här. Ser du det som en fackföreningsman? Är det här en naturlig rörelse när folk blir för förtryckta, att man organiserar sig just fackföreningen?
Ja, men det tror jag. Alltså, det finns ju inget annat utlopp egentligen att organisera sig. Jag tänker att det finns två sätt att organisera sig här. Det ena är att man liksom ger sig hän åt den här högerpopulistiska vågen, att man på något sätt liksom tar den ilskan som man upplever av alla de försämringar som man ser runt omkring sig, och så riktar man den mot olika grupper som man upplever som svagare. Eller så är det så att man hittar liksom en facklig väg där man ser till att man faktiskt de facto förbättrar sina villkor och därmed också förbättrar villkoren för alla de andra arbetare som finns i landet eller unionen eller var man nu är någonstans.
Ja, nej, precis. Det är väl någonting som vi kommer fram till i din text också i Ordfront magasin och andra texter i den, att fria fackföreningar är en grundbult för en demokratisk utveckling, vilket system som än råkar råda i riket. Och därmed, Pelle Sundvidsson, författare och facklig organisatör, så tackar vi dig och för denna utmärkta samtal om den så kallade skuggsamhället och arbetsmarknaden i Sverige och i världen. Hej då, tack!
Hej, tack, tack.
Därmed slutar vi denna poddsändning av samtalet Ordfront magasins podd, som har handlat om skuggsamhället, svartarbete, arbetare, exploatörer, strejker och annat som utgör samhällets och demokratins grundfundament. Hej då för den här gången från Johan Berggren.